Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Efter snart 7 år i branschen så finns det en del personer som jag tycker att det är lite konstigt att jag ännu inte träffat. Innan den här intervjun så trodde jag att André Jonsson var en av dem. Men som ni kommer att få höra i avsnittet så var det kanske inte helt sant. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 216 av podcasten Husky. Efter många år inom skyrunning och skidalpinism så är André verkligen en av de riktigt stora inom sporterna. I år vann han även Kia fjällmaraton och inför nästa säsong så ser han fram emot ett nytt upplägg för träning och tävling. Men mer om det i intervjun. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Den här intervjun är inspelad på Holiday Club i Åre. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Jag intervjuade ju Maria PH tidigare. Och då pratade vi, till och med så pratade vi lite om att bo i Åre. Nu bor ju för sig inte du i Åre. Mm. Men du är ändå lite grann i... För en som kommer söderifrån så tänker man att ja, men du bor i området. Typ.
Ja, i rätt kommun i alla fall.
Ja, men precis. och då hade du testat någon egen snickrad teori på henne att om man var en Årebo eller inte. Och då frågade jag så här om hon tycker att det är kul med höstmarknaden. Att det är så här massa folk och så här. Och tycker man att det är kul, då är man inte riktigt en riktig Årebo. Då ska man vara med så här att det är skönt när... När det inte är så mycket köer på Ica. Vilken av dem är du? Är det en jobbig grej med året att det är mycket folk?
Alltså jag tycker det är mycket folk när det är lågsäsong. Därför jag bor där borta jag bor.
Men var är hemma för dig då?
Storlien.
Så det är liksom, vad är det, 45 minuter med bil?
Ja, det tog ju en timme idag då.
När bilen gick. Alltså det där är ett drama, det där vill man göra en uppdatering sen. Vad hände? Vad hände med bilen? Bilen gick sönder och du fick lyfta.
Ja.
Och då konstaterade du också att Åre antagligen är ett väldigt bra ställe att lyfta.
Ja, jag fick ju lyft direkt. Första bilen.
Men du är inte... Är du född i Storlien?
Nej, jag är född i Östergötland. Men just vi flyttade upp ut på Vikbolandet. Men vi flyttade upp när jag var... Fem, tror jag.
Men då är du ju uppvuxen helt här. Ja. Liksom. Och knappt några minnen ifrån Östergötland.
Ja, jag kommer ihåg hur huset ser ut.
Från slätten till bergen.
Ja.
Vad föranledde denna flytt? Liksom, hur hamnade ni där?
Ja, dels pappa är ju från Sundsvall så är ändå mer norrut.
Ja.
Och vintrarna började ju bli dåliga där nere redan då. Och så hade vi draghundar.
Mhm.
Så att det var väl mest det, tror jag.
Mm-hmm. Men draghundar som en del av en verksamhet?
Ja, nu kör ju... Jag vet att morsan och farsan åkte upp till typ Sälen och Idre och sådär. Körde turister där. Och sen så har ju tävlat också. Men det tror jag var börja med efter att vi flyttade upp hit.
Alltså i skikörning? Typ så att säga, eller med
spann? Nej, med hundspann.
Mm. Har de fortfarande?
Nej, nu är vi... De sålde hundarna när vi Vad blir det? Var det mellan årskurs 8 och 9 kanske? Jag och brorsan tävlar så mycket på längdskidor så att det fanns som ingen tid längre. Nej. Med hundarna.
Men då har du vuxit upp som musher.
Ja.
Langat sådana här fryst hundfoder.
Ja.
Men hur många hade de som mest?
Ja, jag hade ju kennel. Så att 20-25 som mest när det var nyfödd kull. Då,
var det Alaskan Huskies? Eller var det?
Sibirien Huskies.
Sibirien Huskies, okej. Men är det någonting du saknar? Skulle du kunna ha en hund?
Jag hade en hund för inte så länge sedan. Som jag fick av en... För att efter en tjuvparning så ville de inte, absolut inte göra sig av med alla valparna. Andrea, du kan väl ta en. Den där har ju mest gått i hundgården hemma hos mamma och pappa.
Ja.
Stackaren. Så att, jag var inte så bra på att ta hand om den. Så det var en annan som fick ta hand om den där till slut.
Man kan ju tänka att du skulle ju i teorin kunna ha ett ganska hundkompatibelt liv. Är det resorna som ställer till det?
Ja, nej, jag reser alldeles så mycket för hund.
Ja.
Det, jag vet inte, någon reptil eller något kanske som inte tar någon tid. Kanske jag skulle kunna ha. Nej, jag har inte mina omhändertagande med husdjur kanske inte är den bästa.
Nej, men det är väl ett moget beslut att inte att inse att man inte ska...
efter sista hunden så känns det som att nej. När jag lugnar ner mig och skaffar familj, då kanske...
Ja, men då har du ju verkligen friluftsliv från grunden.
Ja, det har jag ju.
Det var liksom året runt var ni ute på tur.
Ja, som jag kommer ihåg det i alla fall så var det ju... Ja.
Men var det liksom... Kommer du ihåg ifall det var någonting som du tyckte var... Var det någonting som du bara tyckte var kul från början? Eller hade du någon sån här period att du... Ja, men som barn när man typ... Du kanske inte väljer själv, utan ändå hamnar man ute på det där. Och då blir det kanske inte att man tycker att det är lika kul. Och då vill man liksom röra sig bort från det. Men du hade
ja, aldrig... med hundarna var det, alltså det som var roligt var ju att tävla med dem.
Mm.
Och träna liksom, det gick fort.
Mm.
Det tyckte jag ju var kul från början. Mm.
Men det här med liksom livet på fjället och tält och... Det karga livet.
Ja, jag är väl lite mer bekväm om man kan tro.
Ja, men det kommer vi kanske komma in på, men jag såg något. Ja, men jag tror att det var på ditt Instagram eller någonting. Du skrev någonting om att du skulle ut och träna. Och det var kallt ute och det regnade och det var jävligt. Och du bara, screw this, jag har ett löpband.
Ja, men det var... Det var faktiskt väldigt vidrigt den dagen. Jag har inga problem med att alltså träningen kan jag göra när det är riktigt sunkigt ute.
Ja.
Men jag vill gärna komma in efteråt.
Ja, precis.
Och liksom ha det bekvämt. Och jag har ett par år som jag har gått och tänkt, ja men campervan liksom.
Just det.
Det livet.
Mm.
Och det är ju som många som springer liksom, den typen av tärningar gör, de lever ju stora delar av sitt liv i bil liksom. Men så var det jäkligt skönt med hotellsäng alltså.
Ja. Hela ditt rykte står på spel nu. Alla kommer bara, va? André Jonsson?
Ja. Jag köpte ett tält för några år sedan. Jag har använt det en gång.
Men det är väl i och för sig en sak att kunna vara ute, ligga och nöta och springa när man vet att om man om några timmar så väntar den där varma duschen och sängen.
Ja.
Och sådär. Men det här att du skulle börja med, det var längdskidor som blev liksom din första sport och ingång till träning. Och...
Ja. Ja, men det är väl...
Var det liksom för att det var det som fanns?
Ja, uppväxt i klocka borta i ån. Liksom. Det är inte så mycket att göra. Antingen var du höll på med mopeder och skrotbilar och sådär. Och jag är ju totalt noll på motorer. Så då blev det längdåkning. Och jag hade en tränare till en klasskompis. Eller pappa till en klasskompis som körde träningar och sådär. Så att ja, det rullade på därifrån.
Men var det någonting där du kände att... hade du någon slags talang för det?
Jag var ju ingen ungdomsstjärna på något sätt. Så liksom. Men jag gjorde ju tillräckligt bra för att liksom vara med i distriktslaget. Och kom in på skidgymnasiet och så. Då. Men jag har ju inga liksom, tunga segrar eller någonting sånt från de åren.
Men kroknade efter skidgymnasiet eller?
Ja, det var väl som sista åren där som det... Jag blev inget bättre.
Nej.
Det var svårt att motivera sig. Och ja, efter gymnasiet så slutade jag. Jag skulle ju sluta med idrott helt, tyckte jag. Men det höll inte i sig så länge.
Men hade du någon... Ja, men under gymnasiet eller innan gymnasiet eller liksom så här, i de åren omkring där, liksom, hade du någon slags bild eller idé eller tanke vad du ville bli? Vad du ville liksom...
Ja, men jag skulle ju bli längdåkare och liksom bra på det.
Mm.
Men sista åren på gymnasiet liksom, det kändes med att man... Jag insåg ju att jag kommer ju inte bli bäst. Men det var kul att köra på ändå.
Mm.
För att ja, det är ju ett kul liv liksom, på ett idrottsgymnasium.
Ja.
Man behöver inte plugga så jättemycket. Och man får ut och fara och så här, ja.
Men när den här... När du insåg att du hade tröttnat på skidorna. Och du tänkte att du skulle lägga av med...
Ja.
Hur lång tid gick det innan du var tillbaks back at it, så att säga?
Nej, men jag fick en landsvägscykel i... Eller det började med att jag och en klasskompis... Vi skulle ju köra klassiken.
Mm.
För att... ja, vi skulle inte dega ihop helt och hållet. Det är ju onödigt. Så då fick jag en landsvägscykel i studentpresent. För att jag skulle ha något att köra Vättern på. Och det tog inte så lång tid innan... Alltså cyklingen bommade ju jättemycket i Jämtland därefter. Så att vi hade ju... Jag blev med att man cyklar med Östersund och så här liksom... tävla mer också. Mm. Men det var, ja, det tog ju ett år kanske innan jag var inne i den cirkusen.
Men då låg du och körde klunga liksom?
Ja. Och det är ju enda tiden liksom som jag hållit på med någon form av lagsport. Ja. Även om det är svårt att säga om landsvägscykel är lag eller inte.
Ja, men det är väl liksom hela tiden beroende på nivån och så. Men är det ett riktigt proffslag har ju verkligen, är väl verkligen ett lagsport. Lagsport.
Jo. Så att, men det var några år där som jag cyklade. Och under den tiden så började jag ju med toppturande, med att jag gick när Vilmarisk Guide här i Åre.
Okej. På Holland då?
Eller nej, på campus.
På campus.
Ja. Mm. Så kom kontakt med toppturandet mera. Tidigare hade jag ju bara... Alltså skatade man ju på topparna med längdskidorna på Skaren.
Ja.
Men nu... Det var liksom, ja, första toppturen med skidor med stålkant.
Ja. Men var det någon ögonöppnare?
Inte från första början med toppturen. Men däremot så drog vi och åkte... Patrik hade en Vertex Vinter i Storuvån. Så jag och en klasskompis åkte dit och körde den för skojs skull.
Ja, alltså en skidalpin tävling.
Ja, men då gick på Telis grejer och sådär. Så, ja, men det var ju kul. Nästa året så fixar jag lite lättare grejer. Och...
Men är det liksom hela den här resan ut för liksom, att skida ut för och topptur och offpiståkning och så, har det aldrig varit någonting som har dragit?
Jo, alltså det har ju varit. Jag var ju längdåkare så inbiten att då åkte vi ju inte ut för.
Nej.
Jag åkte snowboard när jag var pytteliten, ja. I Storlien liksom. Men under de åren vi satsade på längdåkning, då var det ju var inte alls ute på med breda skidor eller någonting. Sen vi tyckte ju, vi lekte ju lika mycket på längdskidorna liksom. Det var ju skitkul också.
Ja.
Det gick ju åt betydligt fler par skidor liksom.
Nej, men, och det, men det är ju helt sjukt när man ser hur, ja, men hur duktiga längdskidåkare åker ut för.
Mm. Ja, man ska hålla balansen på skidor som en tredjedel så bred, så klart du,
ja,
du måste ju
ha lite skills.
Ja.
Men så topptur, eller vad heter det? Skidalpinismen kom liksom egentligen innan löpningen.
Ja.
För dig.
Alltså, löpningen har ju alltid haft med mig.
Fast då, för alltså, det har för bara så, varit
det,
en träning.
Det var ju barmarksträningen för skidåkningen.
Mm.
Sen var ju de åren jag cyklade, då sprang jag ju i stort sett ingenting.
Mm.
Det var lite grann på hösten när det blev för kallt för att cykla.
Ja.
Men det var ju de somrarna. Jag bodde ju på somrarna i Östersund.
Ja.
Och då hade man ju cykelkompisarna där och sådär.
Mm.
Men sen så blev det att jag... Ja, det var ju där, under de där åren man satte plant på sommaren. Så ville jag inte sätta plant längre. Det var nog. Så då blev det att jag jobbade med pappa en sommar.
Ja.
Och så att jag bodde hemma.
Ja.
Och cykla i Västjämtland, landsväg, det är liksom, ja, du kör antingen mot Åre eller så kör du E14 mot Norge. Då har man Storvåvägen som är en liten pärla liksom, men annars, det blir inte så mycket variation. Så då börjar jag springa mer och mer igen.
Men det var inga problem, det var ingen nostalgi när du lämnade cykeln bakom dig?
Nej, men jag använder den mycket fortfarande i rehabträning och efter tävlingar, om det var en tung tävling, så kan det vara skönt att ta några dagar på cykeln innan man börjar springa igen.
Men kan det inte finnas en nu så här i, om man ska titta tillbaka på den tiden, var det inte liksom lite bra också att bygga upp en ganska varierad bas, en ganska varierad grund i träningen med skidor, löpning och cykling liksom?
Jo, absolut. Alltså, jag tror att det är ganska bra. Alltså jag är väldigt allmänt tränad jämfört med många av mina konkurrenter.
Mm.
Men det är nog också det som har, det har ju tagit väldigt lång tid för mig att nå den här nivån. För att jag har liksom aldrig specialiserat mig på den här sporten för några år sedan. Liksom.
Ja.
Så att det har ju tagit, det tog tid, men...
Det var fan värt. Finns det någonting som du... Finns det så här, kan du säga så här, vissa bitar ifrån varje disciplin, varje sport som du så här, ja, men det här har jag med mig från längdskidor, det här har jag med mig från cykling och det här kan jag liksom.
Ja. Från längdåkningen har jag ändå liksom min träningskunskap eller så från gymnasietiden, så att jag har ju ändå lärt mig att träna liksom med intervaller och distans och liksom vad man ska köra och för
lära känna pulszonerna och kroppen.
Ja, framförallt lära känna kroppen.
Mm.
Och få ha en förståelse av vad, vilken typ av träning förbättrar vilka delar av kroppen och så då. Och sen från cykeln så är väl det där att man pallar med att vara ute i 8 timmar utan mat.
Mm. Och det är det mest tidskrävande.
Ja,
av,
det är ju... Cykel är ju, alltså det är en sjukt ineffektiv träningsform.
Ja, det är väldigt, det är ett väldigt energieffektivt sätt att transportera sig. Ja. Vilket innebär också att det blir väldigt
ineffektivt. Nej, men det är ju som att vara ute och springa i 2 timmar. Ja, men det var ett ganska bra pass ändå. Ut och cykla i 2 timmar och det känns helt meningslöst.
Om man rullat 70%.
Ja.
Men mountainbike då?
Ja, men det, jag körde lite grann ändå. Och jag har varit med på någon så här svenska långloppskuppen och kört någon deltävling. Det är bara för skojs skull. Så det är, ja, år extrem några gånger och då har man ju kört lite. Men det är också en kompis hemma som den träningsform han gör, det är mountainbike. Så för ut med honom ibland så kan man säga.
Trail. Det blev ju, det känns ju som det verkligen, det, någonstans för, jag vet inte hur många år sedan, 10, år sedan eller mer kanske. Ja, men, eller kanske ungefär 10 år sedan. Som det verkligen började bli en grej.
Mm.
Kommer du ihåg det? Alltså liksom, för som du säger, du har hållit på med längdskidor väldigt länge. Mm. Och, liksom, och så löpning har bara varit löpning. Så att det har varit en sån här kompletterande barmarksträning för dig. Mm. Kommer du ihåg när så här, det här trail började liksom?
Ja, jag kommer ihåg att det som då hette terränglopp, att de tävlingarna försvann en efter en innan. Och så att det var väldigt lite tag innan det kom tillbaka på nytt, fast under namnet trail istället.
Ja. Vad tror du liksom, vad tror du det berodde på?
Jag vet inte riktigt. För att det är liksom de här gamla terrängloppen man sprang i. Det är ju, många av dem är ju liksom, ja, men det är precis så som ett trail-lopp ser ut nu. Och kanske lite mindre höjdmeter oftast, men det var väl som en generationsskiftning där. Mm. På arrangörer och,
men jag vet
och
inte
när och märkena liksom bestämde så att ja, men nu ska vi göra trail istället.
Ja, men för det var ju precis det jag sitter och tänker på så här, om vet du fasen vilket var som var på något sätt startskott, vilka det var som tog första, var det Salomon?
I Sverige var det väl absolut.
Ja, det, jo, precis, med Salomon Trail. Ja. Men
sen här, det som man kallar trail, eller det som är trail nere i Europa. Mm. Det är ju något som de tog från USA. Mm. Och med, ja, det är ju framförallt ultra trailen liksom.
Just det. Det är på något sätt nästan grunden. För det var så här, maratonlöpning, ultramaraton. Och sen när det började bli, gå terränghållet. Och ultra, det här var väl ganska länge sedan, typ så här 60, 70, 80-talet i USA. Och sen så kom det, ja, det var kanske så att den vägen kom till Europa och alpländerna. Och sen så liksom hörde det. Annecy. Och sen så skickade de upp det till Erik Ahlström i Sverige. Men jag bara tänkte liksom hur du har sett den utvecklingen av löpning och traillöpning under dina liksom under dina år. För var det liksom någonting som du typ sneglade lite på sådär när du satt på cykeln och höll på med skidorna? Nej. Och du tänkte liksom att...
Nej, då var det ju inte det. Utan det var ju inte förrän när jag började springa mer själv igen.
Ja.
Som jag insåg att ja, men det finns ju ganska coola tävlingar.
Mm.
Det var, ja, framförallt man kände Emily liksom, såg vad hon var ute på.
Ja.
Och jag tänkte inte riktigt på att jag inte har sett det förut för att det inte fanns tidigare. Jag tänkte ju att ja, men det här är ju bara något jag missat bara för att jag inte varit inne på det spåret tidigare. Mm. Men det var väl egentligen ganska nytt det mesta av det.
Ja. Hur kom du i kontakt med henne? Var det via Storulvån eller?
Nej, när hon jobbade där kände jag inte. Utan det var nog typ Keb Classic. Eller ja, jag tror det där jag träffade henne först. Mm. Och så var liksom, hon var och sprang fjällmaran. Och...
Just det. Men kan du berätta lite grann om hur när det, just den perioden när du gick över till att börja... Du tänkte att du hade potential att leverera på de här nya trail-tävlingarna?
Jag vet inte. När jag började springa mer så då var det ju fortfarande komplement, eller ja, barmarksträning för skidalpinismen istället för längdåkningen. Mm. Och det tog ett tag innan liksom, jag sprang något här, ja, fjällmaran och sådär liksom, men det var ju egentligen bara för träning för vintern. Och sen drog, jag vet inte vilket år det var, jag körde första Sky-tävlingen. Vad är det nu? Det är 2019 nu.
2019
nu. Kanske 2014. Jag sprang första i Zermatt. Och insåg att jag tyckte då att det var liksom det brantaste tävling som går att köra. Men sen sist jag sprang den så var ja, det är den flackaste tävlingen i cirkusen. Men insåg jag också att jag hade ju tänkt tidigare liksom, ja, med myrlöpningen, det kompenserar bra bristen på höjdmeter jag har hemma liksom. Ja. Men sen var där nere och så insåg att nej, det gör det inte. Då ska jag springa höjdmeter, då måste jag träna höjdmeter också.
Mm.
Och det gick från att vara, jag var ju inte topp 30 första gången jag var nere. Men så andra året jag var där så blev jag sexa. Och så, det här var ju, jag kanske ska köra lite mer sånt här.
Mm.
Och så är det 3 år sedan som jag bestämde att ja, men nu, det, sommaren, jag har större chans att bli bra på sommaren än vad jag har på att bli på skidalpinismen.
Mm.
Så då vände om det helt.
Men vad tänkte du om det här första sky running loppet i Zermatt? Liksom vad, ja men terrängen och allt, jag antar att du hade kanske varit i Alperna tidigare, men att springa i de miljöerna liksom, vad?
Nej, men det var kul. Det slet mycket på kroppen efteråt. Mm. Man blev väldigt sliten att springa så där mycket utför.
Just det.
Men det var liksom, jag var ju ner med en kompis så liksom, vi hade med oss cyklarna och cykla efteråt och liksom, så det var lite mer som en semesterresa liksom.
Men var det också skillnad, för då hade du kanske sprungit Åre fjällmaraton?
Ja, men då hade jag gjort det året.
Men det är också lite skillnad kanske på, jag inbillar mig att det var lite skillnad på stämningen och publiken och liksom håsen kring det.
Ja, ner. Just den tävlingen är väl inte berömd för att ha jättemycket okay. stämning så. Det är klart, runt mål var det ju bra, men jag har ju sprungit betydligt mer spektakulära tävlingar efter det, på det sättet.
Mm. Men just att jag bara tänker att det måste vara liksom en, att det ändå är en annan sport där, eller väldigt mycket större sport nere i alpländerna.
Ja, jo, men det var också det, just den tävlingen var, det var första året den gick.
Okej.
Mm. Så sett så kändes det inte så mycket. Det var 2 år senare som jag sprang Segama första gången. Då öppnas det upp lite mer liksom vad, hur det kan vara. Den är ju, det är ju helt sjukt hur mycket folk det är där.
Ja. Men så här, jag bara sak som fjällmaraton måste också ha gjort en jäkla resa. Från första gången du sprang det tills nu i år. När
ja, jag var ju ändå, liksom första gången jag var i kontakt med fjällmaran. Då var jag jobbade som volontär. Mm. För det var ju när jag cyklade. Så tyckte jag, det var långt att springa det där. Så jag hjälpte ju Patrik flera år som funktionär och sådär. Liksom, bur upp många liter kola på Otfjällare. Men det är också, jag tycker, han har ju verkligen behållit den här mycket familjära känslan och så i loppet.
Mm.
Så att den största skillnaden var väl liksom från första åren till att jag kom in där. Mm. De åren var det mycket mer som hände än från att jag började tills nu.
Mm.
Även om det är väldigt mycket mer folk som springer nu. Mm. Där.
Jag har fortfarande, jag har aldrig lyckats matcha in så att jag har kunnat vara här under filmen den här veckan.
Nu tycker du ska göra
det. Ja, jag vet. Jag vet. Jag hade en liten förhoppning i år faktiskt, men det gick inte. Vilket ska man sikta på att springa då? Riktiga fjällmaran.
Ja, det är ju den så. Som är det riktiga loppet.
Mm, mm.
Och
vad är det du vann i år?
Ja, äntligen. ja, men absolut. Det är ju liksom det som är det stora.
Mm.
Och 27an som är helgen innan är ju kanske egentligen liksom löpmässigt den finaste banan.
Mm.
Men det är ändå, det är ju maran som är liksom det.
The shit.
Ja.
Vad är löpning för dig idag? Liksom? Hur förhåller du dig till löpning?
Det är ju det jag gör för att bli så bra som möjligt på att springa.
Ja.
Jag är inte riktigt nära så som många andra att det är, liksom, ja, det är bara så roligt och jättekul, vackert och fint att komma ut i bergen och den där poetiska delen av den Jag är inte riktigt åt det hållet. Jag vill bli bra.
Ja. Men när du är ute och om du liksom, jag antar att även om det inte är cykling så blir det ändå ganska många långa pass.
Mm.
Hamnar du i det här känslan av flow? Eller är det att du bryter ner det som ett liksom det är strukturerad och medveten träning och förberedelse? Förstår du att du liksom verkligen, att det verkligen är att det här är ett träningspass? Eller hamnar du i det här liksom ändå?
Nej, men på långpassen går det inte. Jag kan, så länge orkar jag inte hålla fokus. ofta så är det liksom, det är mycket krämpor i den här kroppen nu, så att försöka att tränga bort dem och njuta av löpningen.
Men och under de här åren, för du har ju ändå hyfsat många år och en väldigt massa timmar med så här uthållighetsidrotten.
Mm.
Hur har liksom förhållandet till kroppen utvecklats?
Ja, jag har väl gjort ganska stora framsteg sista året tycker jag, med att jag tar hand om mig lite bättre.
Du har slutat hata kroppen så
mycket. Nej, men jag har, är det några varningssignaler som säger att det är fel så kanske jag lyssnar lite bättre på det.
Mm.
Jag har bara trängt bort problem väldigt mycket tidigare. Och det, alltså den är, jag är ju långt ifrån toppskick i mekaniskt sätt nu.
Ja.
Att men vad, lyssnar bättre nu.
Men är det vad heter det, så här skador och problem som du har, som du är medveten om, som du vet att det här är ett faktiskt problem, som du, är det saker du inte kommer kunna bli av med liksom?
Nej, no, men det jag vet, det mesta är liksom, bara jag håller mig smidig liksom, stretchar eller yoga liksom,
mm,
så kommer det liksom, då har jag det under kontroll och det är inte så. Det är inte illa på något sätt. Men så fort jag låter det vara ett par månader, då kommer det göra ont igen. Liksom.
Mm.
Det är liksom kroniska inflammationer. Liksom, som, men så länge jag sköter mig, då är det inga problem.
Men är det så, om du skulle sluta springa på ett år,
mm,
eller trappa ner det enormt, liksom, då skulle du försvinna inflammationen?
Inte en aning.
Nej.
Mm. Nej, jag vet inte.
Men är du duktig då på yogan och stretching?
Det har blivit väldigt mycket bättre sista året.
Mm.
Det är väl mycket jag hittar. Liksom, det är typ samma yogaprogram jag kör varje gång. Liksom, men, mm. Och det är ju de här basic stretchövningarna man lärde sig när man var liten.
Mm.
Men skillnaden är att det är en person där som säger precis hur jag ska göra det.
Ja.
Och påminner om att andas och sådär. Kör jag det utan att slå på den där YouTube-filmen,
mm,
så står man 5 minuter och så nu är det bra liksom. Men så
korpfotbollstretchen.
Ja, liksom. Men slår jag igång det där, ja men då kör jag hela den där halvtimmen.
Ja.
Så jag aldrig avbryter den liksom. Så att, nej, men det blir väldigt.
Men det måste vara jäkligt motiverande om du märker en skillnad liksom.
Jo, det är ju.
Mm.
Men sen blir det ju fortfarande att det kanske går en månad liksom utan att jag kört liksom. Nej, men det är länge kvar till tävlingspremiären och så, här, och så låter man det vara och så börjar man om på noll igen när man väl sätter ihop.
Men är det här någonting liksom som har det här varit en röd tråd från det att när man är ung då är man ju aldrig skadad, mm, eller säga. Men på gymnasiet, för jag inbillar mig på skidgymnasiet, så måste de ändå ha pratat om rehab och prehab och vad heter det, stretching och...
Ja, och klart de tyckte ju att vi skulle stretcha. Men det var ju vårt eget ansvar efter träningen. Tränaren var ju aldrig med på stretchingdelen. Så att jag kan inte påstå att vi skötte det speciellt bra. Någon,
men är det lite så här typiskt så här, ung kille bara, fan, man behöver inte stretcha.
Ja, antagligen.
Men är det någonting som har, kan det ha varit någonting som har lagt grund för dina, för så här, framtida skador redan då?
Nej, det tror jag ändå inte. För att det ändå, det var som, det är så fast många år från efter gymnasiet tills att jag väl började få skadeproblem. Mm. Det var väldigt många år som jag tyckte att han var bra det här går. Liksom, jag är aldrig skadad. Den här kroppen är grym. Liksom.
Men jag bara tänker just där, när det här började komma, det här med att med så här smärta. smärtsignaler ifrån kroppen. Mm. Och du började så här, det här med att ignorera det. Om det har liksom varit någonting som du har så här, det har blivit, du har en kunskap som du har förfinat.
Ja, men framförallt i början så här, när de här grejerna kom upp, då var det, ja, men bara, antingen så körde man på stenhårt några dagar och så var det borta sen.
Mm.
Och den liksom kunde man fastna lite att, ja, men det går oftast bara att träna bort det. Och sen var det väl 2,5 år sedan som jag drog ljumsken ordentligt. Och det är den som fortfarande är liksom, de säger att det är en kronisk inflammation.
Mm.
Och den gjorde ju att jag insett att, ja, men alltså det går inte att träna bort det. Jag måste liksom hålla i.
Men kan du inte såhär också, jag bara tänker som Johan Lantz till exempel. Mm. När han bryter benet, alltså hans lårbenshals går av.
Mm.
Under liksom tävling. Inte på grund av att han ramlar.
Det sabbade min 30-årsfest.
Vad sa du?
Det sabbade min 30-årsfest.
Jävla typiskt Johan. Så jävla typiskt.
Jag hade precis fyllt 30 innan vi åkte ner på den där tävlingen. Det skulle vara kalas efter loppet. Så det spenderade vi på sjukhus istället.
Fy fan vad han är skyldig dig. Alltså. Men alltså när du hör sånt. Och jag blir med om sånt. Blir inte det också någon slags påminnelse om att fan, man måste ju ta hand om sig?
Ja, då tänkte jag inte alls på det.
Du var bara förvandlad, ja, på 30-årsfest.
Nej, alltså. Och så var jag ganska trött efter loppet också.
För några år sedan så intervjuade jag en amerikansk löpare som heter Max King.
Mm.
När han var här och sprang Ultravasan. Och han sa ju det här, en sak som jag ganska ofta återkommer till i mina intervjuer. När vi pratade om just det här, hans förhållande med kroppen och sådär. Och han sa det att det han bör med sig är att under träning så lyssnar man på kroppen. Men under tävling så ser man åt den att vara tyst.
Mm.
Är det lite ett bra förhållningssätt tycker du?
Ja, det låter ju väldigt bra faktiskt.
Men det är kanske inte riktigt där du har varit.
Nej, jag har inte riktigt tänkt så. Alltså, klart, under träning så pressar man ju aldrig på det sättet om du känner att det gör ont. Liksom. Men på tävling då försöker man ju bara få den att vara tyst så länge det går.
Men är det liksom en slags så här, ultra trail och skyrunning? Är det lite så här lidandets tempel? Att det blir lite så här att det är en... Alltså, springer man den typen av lopp så här, ja, det kommer göra ont liksom. Det kommer vara liksom, det är ett visst mått av fysisk smärta liksom på olika sätt. Men blir det liksom en, är det lite grann, kan det liksom bli en liten grej också att man bara, ja, nej, men det ska ju ont.
Ja. Jag har ju tyckt lite så, men jag har ju samtidigt tyckt att det är nog inte så smart.
Nej.
I och med att det har oftast varit någonting som har varit lite strul liksom. Men när jag har sett andra göra det så är det liksom, nej, men det är inte bra liksom. Men jag kan inte påstå liksom att det är liksom den, vad säger, machokulturen på något sätt liksom. Att nej, det ska göra ont, det är absolut inte.
Vad är det för element med den här tävlingsformen som du gillar?
Ja, men det är väl mycket av det att jag har insett att jag var bra på det. På grund av den löpningen jag gör hemma med, om man säger storsnasen liksom. Det är bara sten och det är, liksom, finns ingen stig upp och så här, utan det är liksom, man bara tar sig fram.
Mm.
Så jag har insett att de här skytävlingarna, mycket stora delar, det är så det ser ut.
Mm.
Och du behöver inte vara en snabb löpare som kan springa 3 minuter per kilometer. Då skulle jag inte ha en chans. Liksom.
Nej.
Så att det är mest att jag hittar den typen av löpning som passar mig bäst. Och det, är man bra på det, då tycker man det är kul.
Men är det så att terrängen blir som en equalizer, så att säga? Att det blir den tekniska terrängen blir en sån faktor som gör att, som du säger, att det är klart att det handlar om kondition, men det är väldigt mycket annat. Det är liksom väldigt mycket teknik och vana liksom, och rutin och så.
Ja, det blir ju ett annat moment, ett annat element liksom som man som du måste träna på också.
Ja.
Och vissa av de här loppen är ju extremt mycket tekniskt på. Och så då ser man ju vilka löpare som det är som är bäst där. Och sen är det några som är lite mer löpvänliga. Och då ser man att det är inte samma folk som är bäst på dem.
Mm. Vilken typ av lopp passar dig bäst?
Ja, det har ju varit de här riktigt tekniska. Runt 5 mil. Vinnartiderna kanske ligger på 6-8 timmar.
Mm.
Så det är ju, tänker man så är det ju väldigt långsamma. Precis. Man springer långsamt.
Ja.
Men det är absolut där som jag har känt att jag har gjort de bästa resultaten.
Ja. Segama.
Segama är ett väldigt snabbt lopp. Okay. I förhållandevis.
Mm.
Det är ju en väldigt spektakulär bergsrygg där, men den är ganska kort.
Mm.
Och i övrigt så är det fina stigar.
Mm.
Och sen med Segama är ju speciellt på ett helt annat sätt med publiken som är där.
Mm. Okay.
Det är, ja.
Vi snackade lite om Madeira innan intervjun också, för där har du levererat bra på Madeira Island Ultra Trail, va?
Nej.
Nej, inte på utan den kortare distansen.
Ja, utan det är på deras Sky Tarmi. Den heter ju Madeira. Vad heter den?
Sky Race kanske.
Madeira Ultra Sky Race.
Okej, okay, okej. Okay.
Mm. Ja, det är inte den här Mute eller vad.
Nej.
Den går ju över hela ön då.
Just det. Ja.
Medan den Sky Race går på i en loop på norra sidan.
Mm. Det är ju, jag har ju varit där också och det är ju riktigt tuff terräng alltså.
Mm.
Det är ju som sagt, det är inget flakt utan det är verkligen bara. Men det är någonting som ändå passar dig.
Ja. Ja, men den tävlingen har ju gått bra och ja, men det är liksom någon liten VFR-ata del till och med och så här liksom, sånt som man, du måste vara smidig och ta det fram också, inte bara springa på.
Men är det någonting som du tränar? Det har du kanske gjort bara utan att du har vetat att det är det du gör, men liksom det är så du har varit på fjället och liksom det blir mycket scrambling och...
Ja, alltså bergen hemma är ju så.
Mm.
Ser ut så. Och sen inför de här allra mest tekniska loppen, ja, men då kanske jag tar en ytterligare lite brantare sidan upp, för jag vet att ja, men då blir det lite mer scrambling ändå.
Mm.
Men annars är det inte så stora avvikelser från de normala träningsrundorna.
Kör du någon klättring?
Väldigt lite. Mm. I jobbet blir det. På Rypetoppen.
Okej.
Men då klättrar man ju träd istället.
Ja.
Och sen så har vi åkt ner, de sista 2 åren har vi varit ner liksom personalresa i december ner till Teneriffa och klättra.
Mm.
En och en halv vecka typ.
Mm.
Men då är det likadant varje gång jag åker ner. Det är ju, jag börjar ju på noll. Men det är kul att göra någonting annat sen när säsongen är slut och sådär.
Balansen mellan så här mental, dels mental och fysisk styrka.
Mm.
Men även mental och fysisk träning. Är du starkare fysiskt än mentalt? Eller är det tvärtom?
Ja, men det tror jag. Jag har lite för många DNF de sista 2 åren. Och det är väl... oftast är det ju någonting, men som gör att verkligen... att man gör illa sig eller sådär.
Mm.
Men i år har jag ett lopp som... då var verkligen... ja, benen var ju inte bra skick. Liksom. De var ett sega och sådär. Och jag hade målet inställt helt på tävlingen som var helgen efter.
Mm.
Och... men då ville ju inte huvudet med. Liksom. Det var, nej, skit i det här. Liksom. Det var så det, efteråt så känns det liksom, vad fasen bröt jag den tärringen för. Det var ju inget fel på mig. Men det var liksom, det var så trött och sekt. Liksom, och det var inget roligt. Så då klev jag av.
Men jag tänker, det där måste väl också, visst att dels att du, okej, att du har det här som liksom en, att du verkligen vill satsa på det här. Så då kan man ju tänka att ja, men då måste man ju vara duktig på att kunna bita ihop och avsluta. Men samtidigt är det inte också lite sunt att inte pressa hela tiden.
Jo, alltså det har ju gjort precis raka motsatsen i år också.
Precis.
Att jag började spy och ha mig när det var, ja, det kanske var 10 km kvar av loppet. Och jag tyckte, ja, men, alltså, nej, jag är slut för det här. Nu har jag brutit tillräckligt många tävlingar i år. Och så körde jag igenom ändå. Och jag, alltså, jag mådde ju så dåligt efteråt. Och det fanns ingenting som var liksom positivt av att jag fullföljde det där loppet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte vi kunde prata lite om just den här taktiken bakom och under ett lopp. För det är ju väldigt speciellt, för det är oftast väldigt lång tid. Eller ja, flera timmar i alla fall. Och väldigt speciell terräng och sådär. Vad är det för faktorer som måste stämma för dig? För att du ska kunna få göra ett bra lopp. Dels för dig, men även kanske rent generellt för liksom eliten.
För mig är, alltså, för att jag ska kunna springa bra, så behöver jag väldigt mycket löpträning.
Och vad pratar vi för tidsperiod innan då? Liksom?
Ja, alltså som i år så missar jag alldeles för mycket i vintras. För att jag har inte, i år har jag haft en väldigt dålig säsong jämfört med tidigare. Sista, det har ju liksom gått bättre och bättre för varje år. Jag har varit med i den här Sky-serien och sådär. Men i år har det ju varit riktigt bakslag. Och jag tyckte jag tränade bra i vintras, och även om det blev lite för mycket vilodagar och sådär, men liksom, grundträningen var bra, men däremot så blev det på tok för lite löpning. Och det tog jag ju med mig in i, och så skadade jag mig första loppet dessutom, så det blev ännu lite, och det har ju följt med hela säsongen. Men de tävlingar som i fjol, när det gick riktigt bra, så fick jag till en stor mängd löpning ganska nära inpå liksom, ändå släppte på, började släppa på den en vecka innan loppet. Så att jag märkte att jag behöver ordentlig mängd innan.
Men då är det liksom, då känner du när, jag antar att du har vissa rundor och vissa, du håller lite koll på tid och känsla också, så att du vet att, men nu känns det som det ska kännas liksom. Du har vissa så här, att du vet att nu ligger du på, eller liksom så här, eller så här, hur vet du att du är redo liksom?
Ja, nej, men man säger, jag har ett pass på här i år på Åreskutan. Och så kör jag 2 varv upp. Och känner jag att jag inte har något problem att springa upp. Springa hela tiden, båda varven.
Den här vertikal K-banan?
Jag brukar inte köra den, utan det blir med de lite rundare. För att få lite mer distans på det också, inte bara närmsta vägen upp. Men jag känner att jag kan springa båda upp utan problem och så här, då vet jag att jag är i bra form. Men liksom ett varv, då har jag aldrig problem att springa hela vägen upp. Men så på andra varv kanske blir, men då måste jag bara hajka mera och så här. Formen är inte riktigt där. Alltså.
Nej.
Och då jag kör ju inte hårt då liksom på något sätt, utan men det är liksom där flytet i löpningen finns inte riktigt, så att man måste hajka istället.
Men det var alltså mycket, du vill behöva mycket löpning.
Ja, och ja, framför de här skyloppen då, så är ju mera mycket höjdmeter i löpningen. Medan som nu de tävlingarna kvar i år, så är det mer traillopp istället, så kommer jag ju köra mera flackare träning.
Och sen också hur många lopp när du bokar in tävlingssäsongen, och hur lång är tävlingssäsongen var det?
Ja, i år blir den väldigt lång. Första tävlingen var väl i maj. Ja. Och nu var inte så länge sedan jag anmälde mig till Kapstaden, och den är i månadsskifte november-december.
Hur många blir det totalt då på ett spansäsong, och hur många är Sky Race och hur många är typ trail?
Det blir drygt 10 tävlingar kanske.
Men för jag bara tänker att det måste vara mycket så här. Ja, men du har maten, sömnen, det mentala liksom, sinnestillståndet, klimatet, banprofilen, terrängen. Det finns väldigt mycket liksom, så här, faktorer att bolla med. Liksom. Det är inte svårt att känna att man bemästrar allting. Att liksom, så här, du vet att du har en månad eller 2 veckor till ett race där du vill leverera. Att liksom, få allting det här att stämma liksom. Eller är det fortfarande att du laborerar fram, liksom testa nya saker?
Ja, jag, inför nästa år kommer jag lägga om det ganska mycket. För hittills så har jag mer, jag har tränat för att göra bra säsonger. Jag har inte så fokuserat så mycket på liksom enskilda lopp. I fjol gjorde jag lite mera det till vissa lopp, och det funkade ju bra. Men då var de tävlingar som jag fick gott om tid innan. Jag hade ändå, om det var 4 veckor emellan eller 5 veckor emellan, en tävling tills nästa som jag skulle vara bra på. Men överlag så har jag tävlat så mycket, så att det har inte varit liksom tid till att fokusera just på ett lopp. Så att då har jag vill göra så bra säsonger överlag som möjligt. Men så till nästa år tänker jag att jag ska försöka skära ner väldigt mycket på tävlingarna. Och mer, gå in för varje lopp liksom, specialisera mer just för de loppen jag ska göra.
Och då väljer du ut lopp då såklart, som du vet att du, ja, men som du har gjort tidigare kanske, som du känner till, och som du vet det här är lopp som passar din.
Ja, det kommer jag väl inte tänka lika mycket på liksom när jag lagt upp kalendrarna, så var det att jag tar ett antal lopp som jag har varit på förut, vet passar mig och jag tycker det är roligt, och sen ett antal lopp på ställen som jag aldrig varit på, bara för att det ska vara kul att komma upp på något nytt. Och så kommer jag väl fortsätta tänka också, att jag vill ju åka på ställen där jag inte varit tidigare. Men jag kommer ju inte anmäla mig till ett lopp, så jag vet att jag inte kommer ju inte anmäla mig till typ ett Lidingö-lopp i Italien liksom. Utan jag vet ju vad jag är bra på och kommer ju ändå försöka hålla det till det.
Ja, men för jag tänker en annan grej också. Det måste vara så jäkla svårt att jämföra prestationer, alltså så här, mellan löpare också. Ja, men typ, ja, men vem är bäst? Därför att det är så mycket olika. Ett lopp, exakt samma lopp från år till år, kan vara så helt olika upplevelser beroende på är det blött, är det torrt, är det varmt, är det kallt, eller liksom, det finns otroligt mycket faktorer. Och så är det väl i och för sig, eller ja, kanske inte i hockey, fotboll liksom, men längdskidor är det väl till viss del så också. Sådär.
Ja, sen så ett av problemen är ju att vi har ju, jag vet inte hur många olika serier det just finns det. Och hur många olika världsmästerskap det är. Alltså det är typ som boxningen liksom. Att det
är massa. Alla får varsitt bälte.
Ja, och det är, så att vi kommer ju aldrig ha en tävling där alla de bästa möter varandra.
Nej.
Liksom, så kommer det ju vara. Men man börjar få lite grepp om vilka tävlingar det ändå är som liksom, största allmänheten ser som de mest prestigefyllda. Liksom, så att det som blir värt någon mest.
Men apropå vad allmänheten ser och prestige, känner du någon gång att du tänker att du skulle vilja göra UTMB?
Jo, alltså jag skulle absolut, jag började tänka på att jag ska springa Kapstaden nu i senare höst, som är 100 kilometer.
Blir det ditt första 100 kilometer?
Mitt första 100 kilometer, om man räknar bort den där starten när vi träffades första gången. För då kom jag inte så långt. men det blir mitt officiella första 100 kilometer. Så då, ja men kanske skulle göra CCC i alla fall nästa år. Men då är det Trofeo Kima nästa år. Som är precis det som jag tycker det vet att jag är bra på. Och jag var väldigt nära podiet i fjol. Den går bara vartannat år liksom. Så jag bara, ja men det kan bli nog inte CCC ändå då nästa år. Så då är det 2 år i alla fall till CCC. Och sen kanske går ut. Så det, då blir det ganska långt fram. Så att det blir en UTMB i alla fall.
Ja.
Men jag ska absolut tänka mig att springa 100 miles lopp.
Mm.
Men inte än.
Men skulle du, är det liksom en stor omkodning av André som krävs för att du ska börja göra 100 miles lopp? Och, och skulle du, nu gör jag någonting som jag har fått kritik för tidigare, att jag bara så här kommer med massa frågor på en gång, men börja med den frågan.
Ja, det tror jag. Alltså jag har ju problem att jag springer för fort på de tävlingarna jag kör nu. Och alltså, jag tycker fortfarande det är roligt att springa fort. Och så ska jag springa 100 miles, så då måste jag ta det lugnt liksom. Och än så länge klarar jag inte av det. Jag vill ändå utnyttja den lilla snabbhet jag har i kroppen så länge det går liksom. Men ja, någon gång ska jag ju göra längre. Sen vet jag inte om UTMB är absolut det första 100-milsloppet jag vill göra heller.
Nej, det
finns ju många.
Men är det lite, blir det en liten åldersgrej att snittåldern på UTMB är högre än många av de kortare loppen?
Jo, men det tror jag. Så du behöver ju inte farten och styrkan på samma sätt. Eller styrkan behöver du, men inte farten. Och ju äldre du blir, jobbigare blir det att träna hjärta och lungor på det sättet. Så att det är inte alls konstigt. Och du behöver ju, för att prestera på så lång distans, så behöver du så mycket mil i bagage liksom. Så att i alla fall om man ska göra det bra.
Men, och min andra fråga då med 100 miles lopp, blir det liksom för en sån som dig, som ändå är liksom en, du satsar verkligen på löpning.
Mm.
Det blir svårare för dig att, vad ska man säga, göra ett 100 miles lopp lite för skojs skull, eller lite för liksom, jag vet inte hur jag ska formulera det, men lite som testa bara som.
Ja, men det, jag skulle tänka mig att jag, det första jag kommer göra, det, men då det kommer gå off-season.
Just det.
Lite så som Kapstaden 100 kilometer nu, att det blir en fin avslutning på säsongen. Även om bävar inför att träna inför 100 kilometer hemma i oktober, november. Jag tror inte det kommer bli så kul träning. Men det känns som att jag, med samma med om jag, när jag väl gör ett 100 mile, så kommer det vara off-season så att det inte ska störa min ordinarie tävlingskalender. Liksom.
Men
och då är det inte för att prestera på topp, utan då är det för att känna hur det är. Liksom.
Men det där att det blir lite off-season, har det någonting med prestige att göra också? Att det blir lite lättare att hantera för att det här är så.
Nej, utan snarare att ett så pass långt lopp sliter så mycket så att det är bra att få en ordentlig vila efteråt. Och den vilan vill jag inte ha mitt under sommaren.
Nej. Det var bra att du sa det med Björkliden, för det pratade vi också om innan. Vi hade ju träffats då, och det hade inte jag något minne om. Jag sprang inte, utan jag var med och jobbade alltså, för att förtydliga. För det där var ju, det var ju typ, det var ju väldigt tidigt i så fall i din löparkarriär.
Jag fattar inte, nu förstår jag inte hur jag kunde få fram att jag skulle anmäla mig till 100 kilometer då.
Nej. Men kände du Johan och Elof där då?
Ja, vi hade träffats några gånger.
Hur hade ni träffats?
Jag tror det var när de var uppe och sprang typ Salmon Trail Tour här i år eller något sånt. Det är här i år vi har träffats.
Ja. Men vad, berätta om din upplevelse av det här nästan mytiska nu. Björkliden Sweden Sky Race.
Ja.
Det var ju fantastiskt väder.
Det var det. Startade vi 12 på natten, det blev det.
Nej, inte 12 på natten. Jag tror vi startade på kvällen, men...
Det blev ju aldrig mörkt. Ja.
Nej, det blev aldrig mörkt.
Det var strålande sol fast vi startade på kvällen.
Ja.
Men det var väl... Ja, jag sprang ju... Öppna ju som jag brukar, tror jag.
Snabbt.
Ja, det var tätt. och sen så fick jag ett genomslag i utförslöpningen genom att klä på en vass sten som mosade upp i foten. Det fortsatte ganska långt, tror jag. Jag kom och klättrade upp för trollväggen, heter det.
Från Rissajaure, upp från Trollsjön.
Trollsjön upp där, ja. Jag gjorde den klättringen också. Men då... Jag mådde jäkligt illa. Och det tror jag var för att jag hade så ont i foten att... övrigt i kroppen. Liksom. Det var liksom så mycket som tog energi av att det gjorde ont så att jag började må illa. För att det var egentligen så hade vi inte sprungit så långt.
Nej.
Då. Så jag fattade inte liksom varför jag blev så dålig så tidigt in i loppet. Liksom. Att den där foten mådde inte bra. Liksom. Så då vände jag upp där. Eller vände på toppen där och så sprang tillsammans med Johan Lans och så joggade vi ner till någon matstation där vi fick lyft ifrån.
Just det, för Johan tävlade inte då, för han var typ skadad på något sätt. Men han, det slutade ändå med att han sprang i banan.
Han sprang banan dagen innan och konstaterade att vi skulle springa mycket längre än vad Erik hade sagt.
Det kommer jag också ihåg. Och han var ju vaken hela tiden och höll på och sprang och mötte El och pratade med honom i telefon. Sjukt roligt.
Så jag hade alltså träffat André tidigare. Men inte bara det, jag hade även spelat in en kort intervju med honom i Björkliden. I bakgrunden så kan ni höra hur Johan Lantz pratar med Elof Olsson som sprang för vinst på den långa banan.
Men hur gick det för dig?
Nej, det kändes ju bra i början. Alltså jag var inte pigg på något sätt. Men sen bara efter 1,50 så gick allt fel.
Det är dåligt ljud här.
Hur jobbigt var värmen?
Ja, jag plockade väl av tröjan efter 2 minuter i backen här. Då åkte t-shirten av.
Vad sa du?
Hur kändes, för ni pratade lite grann om att många gick ut lite för hårt.
Jag och Elof då, det blev ju en ganska bra lucka fram. Men sen var vi ju, det var ju med honom i tät uppe på första toppen sen.
Ja, men jag hörde ju så dåligt.
Nej, jag tyckte ändå. Alltså, jag sprang ju i Hornindal för 2 veckor sedan.
Okej.
Okay. Då gick jag ut alldeles för hårt. Då sket sig totalt där också.
Hur känns det ut för det här?
Men, så jag hade liksom koll på pulsen liksom, så att jag inte skulle gå så hårt. Liksom. Jag tyckte jag hade under kontroll. Men nej. Jag vet inte, jag har levt en vecka på frystorkat så jag vet inte det var bästa uppladdning.
Inte upp det var det flöde, så det hände någonting med din fot och sen är lite blå.
Ja, jag klev på någon sten bara och det bara brände till och så... Jag körde på ändå men det gjorde ont.
Men vad har du för hemmasport? Du är egentligen inte primärklappare utan du...
Jo, alltså jag är skidalpint liksom har varit primära sista åren. Men, eller sista 7 åren kanske. Men jag har haft löpningen på sommaren. Men inte ultra. Alltså Hornindal var första försöket och det här var andra försöket. Men egentligen tycker jag om att springa fort. Så liksom halvmara tycker jag liksom, det är där jag trivs.
Blir det tredje försök på ultra?
Inte i år i alla fall. Jag ska springa där jag tycker det är kul istället.
Men hur naturligt och nära känns skidalpinism och den här typen av traillöpning och skyrun?
Det är väldigt bra komplement. Liksom.
Och det funkar även intressemässigt och motivationsmässigt?
Ja, alltså det är ju, liksom, man tränar ju precis samma miljö. Och liksom det är skitbra så.
Nu, viktigaste frågan. Är det lösgodiset, den kalla pizzan eller barsen? Vad lockar mest av käket här?
Jag tror det är många som går på pizzan. Alltså. Ja. Det är inte lika vanligt. Och dessutom, så här långt lopp, man hinner få i sig så jävla mycket sötslisk. Så det är finare.
Salt och gött.
Ja.
Men du, tack så mycket.
Nu tillbaka till intervjun med André.
Det här med att tvingas kliva av lopp. Ja. Att DNF-a. Hur förhåller du dig till det?
Ja, jag tycker ju inte det är så hemskt som den amerikanska löparkulturen. De är ju väldigt bra på det där. Nej, man kliver inte av förut om det inte är risk för allvarliga skador med det. Liksom. Utan de vill slutföra sina lopp och all heder till det. Liksom. Det är ju grymt att kunna bita ihop så länge. Men jag gick ner mig ganska lätt ändå.
Men ser du det som ett misslyckande?
Ibland kan det vara. Alltså, ofta, det är ju alltid någon orsak till att man kliver av. Liksom. Och bortsett den termin i somras som där jag verkligen bara klev av för att jag kände att nej, vad tråkigt. Så är det ju någonting, någon skada eller magen som har totalt lagt av eller... Det är ju någonting som ju orsakar att det har inte varit på grund av trötthet liksom någon gång annars. Och ibland så kan du hitta orsaken i att det är mitt eget fel. Jag har missat i uppladdningen här. Liksom. Trail VM i fjol var ett sånt liksom det jag hade för mycket jag hade för stor respekt inför distansen. Det var 85 km tror jag. Och det var väldigt länge sedan jag sprang så långt. Och verkligen, jag måste ladda mig bra med energi. Och så jag åt ju alldeles för mycket mat dagarna innan. Så magen totalt strejkar ju. Så det känner jag, det var ju ett rent misslyckande och bara mitt eget fel. Liksom. Men sen om det händer att man ramlar och gör illa sig. Liksom, då är det inte ett misslyckande på det sättet. Utan då är det ju mer oflyt.
Mm. Tycker du att man kan prata om ett svenskt löparunder?
Ja, någonting ett under, men vi har ju väldigt mycket bra löpare på den här typen av löpning i alla fall. Och framförallt tjejer liksom, det är ju helt sjukt. Och det var, när en börjar liksom ja, tävla lite mindre. Som Emily liksom börjar backa tillbaka lite. Även då kommer nästa. Och sen kommer nästa. Och så som i fjol. Sanna och Lina levereras till tusan. Och så i år då när även då, de skadade. Även då kommer Johanna fram. Och Fanny. Och det är helt sjukt.
Vad tror du det beror på?
Ja, jag vet inte. Emily är ju en jättestor orsak till det hela. Det går inte att ta undan. Liksom, att hon har inspirerat väldigt mycket tjejer. Och sen är det, vi har en bra tränings... även om vi inte har de här höjdmeterna som är där nere. Så har vi tung löpning som gör löparna starka. Det går lite att säga som motororienterarna. De springer kanske inte så mycket höjdmeter. Men de är så jäkla starka löpare på den här typen av...
Får inte glömma Tove heller.
Nej, hon är orienterare va?
Ja. precis.
Nej, men alltså att de får med sig. Och det, den typen av löpning har vi här uppe i norra Sverige. Liksom, som gör dem väldigt starka.
Ja.
Och sen är det att de kommer ut och... kommer ut på tävlingarna och det är väl, jag vet inte vad som har gjort att vi har lyckats få ut så många, men...
Men det är väldigt kul att man har de där det löparfenomenen, men just och att det är en skillnad ändå mellan kvinnor och män.
Mm.
Men det finns ju liksom, det finns ju starka namn på här sidan också.
Ja.
Med dig och med Ockelbo-maffian och
Petter. Ja.
Är det några sådana, finns det någon slags sådana, lite sån här generationsväxling på gång? Tänker med så Petter och Johanna och vilka, är det några som du håller, är det några gäng eller namn eller personer som du håller lite koll på?
Ja, men det är ju, jag ser ju inte riktigt de som är Jag känner mig så ung. I huvudet mentalt. Jag tycker inte de är en generation yngre. Det är samma nivå. Vi kör samma tävlingar. Men där, det är svårt att se. De är ändå inte så pass unga. Så att jag tänker, ungdomar, det är liksom 20 och yngre.
Mm.
Och där ser man ju ingenting. Men det är ingen i den åldern som kommer ut på internationellt på det sättet. Så att det är svårt att se sådana.
Men är det en sport som nu som Petter Engdahl och Johanna Åström, är de unga inom den här typen av löpning?
Ja, men det är de ju. De är inte purung där.
Nej, men för jag tänker för snittåldern är väl ändå lite över 30 på.
Ja, det beror på vilka tävlingar man kollar på.
Mm.
Det är väl, ju kortare tävlingarna är, desto mer yngre löpare ser man.
Men är det lite generellt för att de har hastigheten mer än
utomheten? Ja, men det tror jag. Det, absolut. Och de har inte den löpmängden i kroppen som de kan springa så ja, jättelånga lopp. Nu som Petter, han gjorde ju grymt på Transvulkania. Det var ju liksom, för att vara på pallen på det loppet så är han ju väldigt ung. Absolut. Men för att vinna i Livigno som han gjorde, det ska jag inte säga att han är så ung för. Fast det är 2 år sedan, så då var han yngre.
Jag ska ju träffa Johanna imorgon.
Mm.
Har du någonting som du tycker jag ska fråga henne om? Eller någonting du tycker att jag ska prata med henne om?
Hon är lite utspridd i tankarna. Jag ser om hon har fått samla ihop sig lite. Kanske. Kolla det.
Du ska ta med utspridd i tankarna. Skiljer sig den genomsnittliga svenska löparens, alltså inom den här genren och på den här nivån, skiljer sig bakgrunden lite mot den typiska typ alplandslöparen? Finns det, kan man liksom prata om det här, en typisk svensk löpare har den här bakgrunden?
Ja. Som, om man tänker om tjejerna vi har, så är det ju väldigt olika bakgrunder. Emily har stuglöpare. Ida är friidrottare. Fanny. Hon har ingen konditionsbakgrund överhuvudtaget egentligen. Sanna och Lina, de är, gör allting.
Ja.
Johanna är längdåkare från början. Att det är väldigt utspritt och inte. Sen har jag dålig koll på bakgrunderna liksom på de internationella löparna också. Mm. Liksom det. Men vi har ju betydligt mindre höjdmeter i benen när vi kommer ner, det tror jag.
Och det blir väl liksom att man är tvingad mer eller mindre att jobba mycket med så här längre träningsläger och
jo.
Bara ut
och. Och sen men det tror jag kan vara lite av en styrka vi har. Att åker vi iväg på lägen i Alperna, så ja, men då är det ju liksom bra träning där i några veckor. Men sen som bor där, han har sin vardagsträning där. Och ja, den kan ju bli lite av slentrian om man gör det varje dag liksom, och tar för givet. Så tror jag vi kan ha liksom, att när vi väl är där så blir det väldigt bra träning.
Du menar att det blir mer hög kvalitet då?
Ja.
Mm. Vad var det med skidalpinism som du kände att du gick igång på?
Ja, då var det att var det lite mer åt cyklingen och så. Men jag visste då, tyckte att jag är en vinteridrottare alltså. Man bor där man bor och det är inte, cykling är inte liksom det man kan hålla på med egentligen. Och jag är en vinteridrottare och det tog inte speciellt, det var väl andra året jag höll på som jag var med på ett tävling och så Patrik Norlin frågade, va? Det gick ganska bra och så Patrik Norlin va, ska du med till EM? Ja, vad fint. Ja, jag hade köpt nya skidor för att ska ha lättare grejer och sen körde jag första tävlingen tror jag på dem. Och sen så lånade jag väl skidor på varenda lopp framöver för att de jag hade köpt var ju på tok för tunga.
Vad hade du till en början? Vad kände du att du behövde, vad låg du efter med?
Ja, vi hade ju väl, alltså hela skandinaviska laget liksom, vi var ju ett norskt-svenskt lag i stort sett.
Mm.
Och den här boxcup, skandinaviska kuppen som gick då, den var ju riktigt stor ett tag jämfört med tävlingarna som är nu. Och men vi låg ju väldigt mycket efter utrustningsmässigt.
Mm.
Vi, även när vi hade tyckt att ja, men nu har vi de lättaste grejerna, kommer ner till Alperna, nej, våra fötter väger 500 gram mer per fot liksom.
Mm.
Så det var det jag kände, som att ja, men jag har inte råd att skaffa de här karbongrejerna som krävs för, så, men ja, vi får köra på det här. Men fördelen var ju då att då fick man ju modda utrustningen. Så att efter ett par säsonger så var jag väl typ nere på samma vikt med mina pixlar.
Fram med raspen.
Ja, jag göt ju eget skaft, alltså plockade bort. Från början borrade man ju skaften. Men jag tog ju ett steg till med att jag plockade bort det helt, göt ett eget i kolfiber. Och de pjäxorna är ju stort sett lika lätta som mina tävlingspjäxor nu som jag har kvar. Men jag förstår verkligen inte hur jag kunde åka ut för i dem. Alltså det var inte mycket stabilitet kvar alltså. Men,
man blev dina egna skaft i kvar.
Ja, jag byggde egna.
Det är respekt.
Så jag var väldigt länge inne på att börja plugga på Sporttech i Östersund och sportdesign.
Det är inte för sent.
Nej. Här, jag saknar ju väldigt mycket de betygen just som man behöver. Så jag måste läsa ett basår. Men nu känns det lite mer som att jag skulle röra. För det är ju som all matte. Jag har nästan ingen matte.
Nej.
Och fysik. Och det är ju som de ämnena som jag absolut inte tyckte om på skolan. Det är de jag behöver för att börja på det där. Men nu har jag jobbat mycket som snickare. Och så här, så då känner matten kommer lättare nu liksom än man gjorde förut. Så det, jag går lite i de tankarna. Men det, ja.
Spännande.
Man får väl se.
Mm.
Men det är kul att modda grejer. Tyvärr får man inte göra det här längre.
Kanske finns en anledning
till det.
Men rent åktekniskt så har du aldrig känt det att... alltså jag tänker kanske utförslöpor. Eftersom du har åkt mycket längdskidor. Mm. Så då har du så pass mycket åkvan och
ja, stabilitet. Nej, jag tyckte absolut inte att jag tappade på den delen. Det var ju... Det var inte där vi tappade mest tid i alla
fall. Nej. Skidalpinismen i Sverige idag.
Ja.
Vad är det för temperatur på det just nu?
Just idag så här ser det ganska bra ut ändå. Med uppstyrning av förbundet. Och det är betydligt mer personer inkopplade.
Ligger det fortfarande under klättare?
Ja. Men det är... Nej, men jag tycker det ser bra ut. Vi saknar ju dock tävlingar helt och hållet. Så det är Keb Classic som är vår enda riktiga tävling. Mm. Eller Funäsdalen jag håller på med, de gör det bra. Men sen så har vi de här varvtävlingarna i stadsbackarna. Liksom. Men organisationsmässigt så ser det bra ut. Vårt landslag är ju helt fantastiskt på de sidan. Saknar ju helt killar dock, tyvärr. Men det ska bli väldigt kul att följa tjejerna i vinter.
Men hur ser ditt engagemang ut idag? Hur involverad är du?
Nu har jag ju... De två senaste åren har jag följt med som coach. Jag är inte... Förbundskapten är ju Anton Olsson som varit. Men han har jag haft så mycket med jobb och små barn och sådär. Så att jag har varit den som har följt med på plats. Mm. Så, lagledare liksom.
Mm.
Men inför vintern nu så har jag klivit av och klivit åt sidan. För det tog för mycket av min egen träning i vintras. Mm. Så just nu så har jag ingen roll alls i det hela. Mer som, ja,
ivrig påhejare.
Ja, lite konsult om de har några frågor om hur det funkar.
Mm.
Så, jag är ju den som i Sverige som har mest erfarenhet av världscuptävlingar, mästerskap och tävlat själv och sådär. Så att de kommer ju mycket, jag får ju mycket frågor liksom och så här, hur det funkar.
Men vad heter det, alltså jag kan ju tänka ganska mycket på, precis som du säger, alltså, vi har ju liksom ett landslag som är verkligen världselit.
Mm.
Förvisso är det är inte världens största sport. men ändå. Och jag kan ju störas ganska mycket av medias intresse av detta.
Mm.
Och medias liksom, ja, men det icke-existerande utrymme den får. Och då kan vi även prata om skyrunning också. Mm. Och så här, ultra trail. Liksom. När Dagens Nyheter skriver om den okända löparstjärnan Emily Forsberg liksom. Och det är ju noll uppmärksamhet i, du vet, Vinterstudion och allting. Så det är liksom, det finns ju inte. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju klart. Jag tycker den förtjänar mer publicitet, absolut. Men jag förstår det också när, som det ser ut i Sverige, med vi har inga tävlingar att visa upp.
Nej, men det ena ger ju det andra. Kan jag tänka, det sitter ihop.
Ja.
Det är ju inte så att det underlättas när det är noll uppmärksamhet. Skulle du börja, någon sida måste ju börja liksom, det måste, blir det mer uppmärksamhet blir det lättare att anordna tävlingar och så vidare också.
Ja. Nej, men det, jag har förståelse för att det inte är den uppmärksamheten, men jag hade gärna sett mer.
Ja. Jag har då fått förklaras bland annat att det är svårt att få, från de då säger då att de inte har resurser att så att säga, de, ja, de kan inte skicka ner ett team till någon tävling. Och då står det och faller på, har de möjlighet att få loss film, alltså rättigheter till, eller vem har rättigheterna till, för de här stora tävlingarna i Frankrike och Italien antar jag, där finns det en ganska bra mediateam.
Ja.
Men finns det då material tillgängligt som de kan liksom så här använda?
Det tror jag det gör. För jag vet, nu vet jag inte på Skimo, men som på skyrunningen med, efter Madeira i fjol, då visar de ju ändå på sporten. Och det var ju
alltså på SVT sporten.
Ja.
Mm.
Jag vet inte om det sändes, men det var på nätet. Jag vet inte om det var med i sändningen, men jag tror det var det.
Mm.
Och det är ju material som de skickade då till alla nyhetsbyråer. Jag tror inte det har funkat lika bra i år. Men jag vet att i fjol så var det efter varje tävling att de skickade ut det. Och i fjol då så nappade, för då var ju både jag och Emily tvåa på den tävlingen. Så då liksom.
Mm.
Det hjälper om Emily springer bra på samma lopp. Liksom.
Mm.
För henne har de, nu har de ju ändå koll på henne. Liksom.
Ja.
Men de skulle behöva gräva lite mer. Tror jag.
Ja, men det känns lite grann så här. Nu be om ursäkt för att jag låter väldigt fördomsfull här. Men det känns som väldigt många av journalisterna som jobbar med det är väldigt lata liksom. Att det blir lite så här att de går bara på, ja men det är hockey, det är speedway, det är det här, det är längdskidor och så. Och det är liksom så här, att de vågar liksom inte testa någonting nytt. Och de gånger det blir någonting, då blir det typ, då behandlas det lite som så bara, oj 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 vilken tossig knasig tävling här. Oj, de springer i berg, oj 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 oj. Istället för liksom att behandla det som en seriös sport där vi har liksom några världens största namn. Liksom i.
Men jag tror överlag så känns det som att journalist är inte en som skriver längre eller reporterar, utan det är en som bara samlar ihop informationen får tillskickad till sig.
Mm,
mm. Jag fick några bra exempel om vad. Det är ju längdåkning så det är ju lite större, men Offerdals skidklubb. De fick väldigt mycket med, alltså lokal media då, i fjol.
Mm.
Men det var ju bara för en av föräldrarna där efter varje lopp skrev artikeln och skickade in. Mm. Och då kunde de publicera den. Så journalisterna skrev ingenting själva. Utan det, och så verkar det som det är mycket. Att liksom, du, ska du synas i media, då måste du se till det själv. Liksom. Mm.
Ja, alla redaktioner skärs ju ner så att säga. Mm. Så resurserna försvinner ju. Ja, men det är någonting som jag kan förvånas över, som jag kan störas lite på. När det finns så många bra namn i Sverige. Den här balansen mellan löpning och skidalpinism.
Mm.
Är det en bra kombination?
Ja, det tycker jag. Det som kan vara lite svårt är att få den vilan efter en säsong som man kanske behöver. För mig blev det ju, det började ju gå väldigt mycket bättre i löpningen när jag bestämde mig att nej, nu skiter jag i skidalpinismen. Okay. Mm. Men det behöver ju inte alls vara så som ja, Johanna och Fanny till exempel, liksom, de blir ju bara bättre och bättre.
Mm.
Och det tror jag mycket av att de kombinerar just.
Finns det en viss tröghet i övergångarna? Alltså liksom att det tar tid att jobba sig in i löpningen igen? Att man
för mig är det muskler och så. Alltså för jag, som jag sa tidigare, att jag behöver väldigt mycket löpning för att komma i bra löpform.
Mm.
Så då, för mig var ju den där övergången ganska seg. Alltså.
Mm.
När jag fortfarande tävlar skimo så då gjorde jag ju, alltså, det var ju från augusti kanske jag kunde börja göra lite resultat. Allt innan det var ju bara att komma igång.
Mm.
Men nu känner jag, nu kan jag gå in i en tävling i maj och liksom, ja men då kan jag vara där för att tävla också.
Mm.
Det kunde jag inte tidigare.
Nej.
Men det tror jag mycket är hur du är lagd. Liksom.
Ja, att, det är svårt att generalisera.
Ja, för att andra liksom, de behöver bara, så länge de tränar och så blir det bra träning för löpningen.
Mm.
Det, hur ditt naturliga löpsteg och så är.
Ja, liksom. Just det. Vad tror du om sport, skidalpinismens framtid i Sverige och Jämtland då? Jag tänker så här, för man ser mycket så här, för eftersom trail-löpning ökar fortfarande så pass mycket att det blir fler, eller vad jag tycker mig har sett är att ja, men bland annat du har så här Team Nordic Trail som håller på att anordna lite så här skimo och resor och skimo läger och så, att det kanske blir fler som kommer från trail och...
Jo, men vi har ju tänkt så ganska många år, känns det som. Men,
det står fortfarande stampa.
Ja, för att det var ju liksom, när den här boxkuppen gick då, när jag började med skimo, vi var väldigt mycket fler som tävlar då. Mm. Det var ju, det är absolut mycket fler folk nu som har lätt utrustning och använder skimo som träning och motionsform. Det är ju betydligt fler nu.
Mm.
Men på tävlingarna ser vi ju inte fler folk. Och det tycker jag, det är lite konstigt ändå med tanke på hur, liksom, hur mycket vad säger, vardagsmotionärer som kommer och ställer upp i trail-loppen.
Mm.
Så jag vet inte riktigt vad man ska ta till där. Också, men,
ja. Men är det de vanligaste tävlingarna är såna här loplopp eller liksom så här, i en vanlig skidbacke?
Ja, det är ju det som har varit. Var det mycket och kan väl känns lite som att det är mitt fel. Vi för vi höll den första sån tävlingen som var i Sverige höll vi i storligen. Försäsongs tävling liksom, på ett bra träningsrace och det var inte så mycket snö så ja, men vad fan, vi kör loopar 2 timmar, flest varv vinner. Sa de där,
det har bitit sig. Det har bitit sig fast.
Ja. Så att jag,
men
för förlåt skimo Sverige.
För det kan inte vara du som dödade allting. För man får kanske lite om man inte har koll på vad det är, sen om man inte känner till typ så här Keb Classic och den typen av tävlingar och sen så ser man så här skidalpinism och så här, när de går upp och ner i en stadsbacke, då blir man kanske inte så här jättesugen på att
nej, det och det är alltså det är ett jättebra tillfälle för folk att prova på.
Mm.
Och få testa utrustning och så här liksom. Och det är jättebra till det. Men när det har blivit de mest kända tävlingarna vi har i Sverige. då känns det vara fel liksom.
Berätta om Keb Classic. Sälj in det, beskriv det. Vad är det för?
Det är en 2 dagars skimotävling som går. Man bland annat bestiger Sveriges högsta berg. Man gör Sveriges bästa av piståk ner från Tolpagormi. Man bor och lever tillsammans med alla andra deltagare på Keb fjällstation. Långt ifrån civilisationen.
Du ogillar inte?
Nej, det är en helt underbar tävling. Sen är jag osäker på om jag faktiskt har gått full tävlingsbana någon gång. Det är ju svenska fjällen liksom. Dåligt väder händer. Och det året jag var med som vi faktiskt hade startat med full tävlingsbana båda dagarna, blev jag sjuk så att jag inte kunde vara med andra dagen.
Det åt för mycket.
Nej, då var jag körde första dagen med feber och då var det inte så mycket kvar andra dagen.
Hur står den sig i tävlingen mot de större tävlarna, paretävlingarna eller lagtävlingen i Alperna?
Alltså, det som är lite annorlunda med den är ju att den inte är flaggad och trampad så som en tävling nere i Alperna.
Alltså flaggad som snitslad?
Ja, eller? Att du får ju en karta med kontroller som du ska gå till. Och det är ju skitlätt orientering så sätt liksom. Men det är laget som går först är ju det som spårar.
Just det.
Så att på så sätt skiljer det sig väldigt mycket. Men det är ju enda tävlingen i Sverige som har en alpin känsla på det sättet som du får på tävlingarna nere i Alperna.
Men att det inte arrangeras något liknande eller i Jämtlandsfjällen?
Ja, men det var ju som Patrik har ju arrangerat mycket med Vertex. Och jag har varit med och arrangerat i Storulvån.
Och så kommer det 20 pers?
Nej, men när vi körde SM i Storulvån så var det ganska, vi hade bra med folk. Men det var ju skitväder och vi fick köra en liten varvbana för att det inte gick att ta sig upp. Alltså vi körde väl i personalbacken på geten liksom. För att det var snöstorm. Och av alla år jag har varit med på Patriks tävlingar, jag vet inte, det är inte många gånger som jag fått gått riktiga banan liksom.
Nej.
Så det är ju svårjobbat. När man vill ha tävlingen under vintern. Och sen på våren när det är lite säkrare väder, då är det ju visst folk där som inte vill att man ska hålla till så mycket för att de har sina husdjur på fjällen.
Jag förstår.
Så det
är många svårt. Faktorer som och kryssar runt. Så att
Sen är det klart här i Åre, men då är det som det går att få till riktigt roliga banor. Men då är det någon som äger backarna som inte tycker vi ska vara där istället.
Det ska inte vara lätt.
Nej. Så att det är knepigt att få till det.
Hur långt framåt planerar du? Din säsong eller dina säsonger?
Jag, när jag sätter min tävlingssäsong så har jag med i stort sett allting för hela sommaren. Men som i år då så var det ju planerat till och med skyrunning-finalen i Le Mans om 3 veckor. Och sen hade jag liksom, får vi se om man ska göra någon till på slutet. Men nu har jag ju sprungit så dåligt i år så inte ens lyckades inte kvala in till den där finalen. Men så fick jag en bra B-plan med att åka på Templiers istället, så att det blir kanon. Men jag försöker ändå planera i stort sett hela säsongen och så ha möjligheten till att göra någonting roligt för att sluta.
Och nu blir det Kapstan?
Nu blir det Kapstan i år.
Hur mycket ser du fram emot nästa år att testa ett nytt upplägg? Känns det lite obehagligt?
Nej, alltså väldigt mycket fram emot det faktiskt. Mm. Jag har ju gått väldigt mycket på, alltså förutom att jag planerar tävlingar när jag ska springa, så har jag ju inte planerat någonting i min träning sedan gymnasiet i stort sett. Jag liksom, ja, men jag har den tävling från, jag kanske lägger in några till pass med mycket höjdmeter, men mer planering så har det inte varit. Så att jag ser fram emot att faktiskt lägga upp en bra plan inför och ja, strukturera upp det lite mer. Inte bara flumma runt och fylla.
Det är dags att växa upp nu.
Ja. Ja, men det kan bli, jag tror det kan vara bra för mig liksom, i både resultatmässigt och fysiskt liksom, att jag tror det är det som behövs för att jag ska ta ett steg till liksom.
Mm. Potentialen finns ju där.
Ja, men jag tycker det har visat liksom. Och de tävlingarna som det har gått riktigt bra på, så vet jag att liksom, det är långt ifrån ett perfekt lopp liksom, ja, ändå. Så att det finns mer att ta.
Mm. Har du någonting du vill tillägga?
Jag vet inte.
Vi har sagt allt om allt nu.
Mm.
Det är för att du skulle droppa några skvaller om Ockelbo-maffian då, som du lovade. Plantera något rykte. Nej, jag tror att de, ja, jag tror att det där med Ockelbo-maffian, jag tror att det bara att det, det är bara en fluga.
All skit de hittar på är redan känt.
Ja, exakt. De har inga hemligheter längre.
Ja,
men hörde du, tack för att du tog dig tid.
Ja, tack.
Lycka till med bilen.
Ja, just det. Jag ska ta mig hem nu också. Det blir intressant.
Ja, men tack.
Ja, tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.